kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimmen. Du ska idag få lyssna till bibelförklaring ifrån Matteus evangeliet med Håkan Sundliden. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Ja, bibelförklaringar kan du lyssna till i Värnamo kyrka på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Och nu då ska vi få lyssna till del 69.
Välkomna till Andreas kapellet denna tisdag kväll. Vi håller på som sagt var med Matteus evangeliet och vi ska börja på 26 kapitlet, men innan vi börjar där så låt oss be. Herre, tack för att du har efterlämnat budskapet åt oss. Och tack för alla de löften som du gav till oss. Tack för ditt ord och din heliga ande. Tack för din närvaro alla dagar in till tidens slut. Herre, hjälp oss att se och förstå att budskapet är så mycket mer än ord. Du själv är budskapet till oss. Det inkarnerade ordet. Ordet som blev människa. Din gärning. Ditt verk, Herre, i ditt lidande och din död och uppståndelse för vår skull. Vi ber att du låter oss få upptäcka mer och mer utav vem du är. Så att vi kan lova och tillbedja dig på ett bättre sätt. Herre, tack för att vi får lovsjunga dig och ära dig redan här i tiden. Hjälp oss att göra det också med våra liv och i våra gärningar. Så att hela vårt liv vittnar om dig. Om det du har gjort för oss. Tack för att vi får bekänna oss till dig och att vi får tro att vi är mottagna, accepterade av dig. Vi ber att du som är mitt ibland och ska fördjupa ditt verk, ditt evangelium ibland oss. Och därför så överlämnar vi den här stunden i dina händer. Amen. Jag tror bestämt att vi gjorde färdigt det eskatologiska talet förra gången. Och nu har vi framför oss tre kapitel, 26, 27 och 28. Som vi rubricerar bara med ett enda ord, fullbordandet. Och fullbordandet äger ju rum i Jesu Kristi person. Och ungefär som jag kom att uttrycka det i bönen här, att tittar man bara på Bibeln så är Bibeln en väldigt tjock bok och den innehåller väldigt mycket. Och den talar om vem Gud är och vad Gud har gjort för oss. Men om vi ska krympa perspektivet så kunde vi krympa ner det till evangeliet. Och evangeliet är att Gud inte bara har skapat oss utan han är hos oss. Han är på vår sida. Han lyfter oss. Han vill sluta oss till sig. Det är goda nyheter, det är evangeliet. Och för att det skulle vara möjligt så behöver vi bli försonade med Gud. Och också det har han ordnat med genom Jesus Kristus. Budskapet är inte bara ord eller ett budskap. Utan det är ju personifierat i Jesu person, om vi nu kortar ner det ytterligare. Det är han ensam som står för alltihop. Därför kallas han inte bara för Herren utan också för frälsaren. Utan honom så skulle det inte finnas någon kristen tro. Och vi har läst i Matteus evangeliet om vem Jesus är och vad han lärde och vad han undervisade, vad han predikade. Och nu kommer vi då till fullbordandet utav det budskap som han påbörjar med orden. Han går över från ord till handling så att säga. Han visar i sin död och i sin uppståndelse det som han egentligen har talat om i hela Matteus evangeliet. Så det som återstår nu i hans död, det är fullkomnandet utav evangeliet. Det är själva kärnan i evangeliet. Och om man läser, och det gör vi ju, Paulusbreven eller Petrusbreven eller något av de andra breven, så lägger man ganska snart märke till att det mesta i breven kretsar kring Jesu Kristi död och uppståndelse. Allting tycks utgå ifrån Jesu Kristi död och uppståndelse. Allting hämtar sin näring ifrån hans död och uppståndelse. Och vi vet när vi läser om aposteln Paulus och hans omvändelse, att när han mötte den uppståndne Jesus på vägen till Damaskus och uppståndelsens ljus, ljuset från Jesus Kristus, kom in i Paulus, så förändrades hans liv, men också hans syn på Bibeln förändrades. Han var ju en skriftlärd, han var ju fenomenal både på gamla testamentet då förstås. Men han kunde också rabbinernas utläggningar, han kunde troligtvis det mesta av gamla testamentet utan till, alltså ord för ord. Men när han mötte Jesus Kristus och han fick sina ögon öppnade för vem den där uppståndne Jesus Kristus är, då säger han i Filipperbrevet att då räknar han all den kunskap som han hade för ingenting i jämförelse med vad han fick se när han förstod vem Jesus är. Och när han behandlar skrifterna efter att ha mött den uppståndne, så behandlar han och läser han skrifterna i ljuset av uppståndelsen. Och det är så jag tror att vi måste läsa det också. Det finns många som läser Bibeln och läser den på olika sätt, som ni kanske har märkt, inte minst i insändarna de sista veckorna. Det finns alla möjliga och omöjliga tolkningar. Men jag tror att man kan säga att det som hände för Paulus, det gäller för oss också. När vi läser gamla testamentet eller nya testamentet, så måste vi göra det i ljuset ifrån den uppståndne. Det är uppståndelsens ljus som kastar ett förklarande ljus över det som står i skriften, som gör att skriften är en helig skrift för oss. Och därför när vi nu läser och kommer in här på hans lidande och hans död, så läser vi också det i ljuset utav uppståndelsen. Och därför blir aldrig de här texterna, hur otäcka de än är bitvis, skrämmande för oss. Utan de förvandlas genom tron som vi har fått från den uppståndne på ett sådant sätt så att vi ser att tänk vad Jesus har gjort för oss. Tänk att han har genomlidit det här för vår skull. Och allt eländet förvandlas vid korset som om korset vore någon sorts vändpunkt. Så att i uppståndelsens ljus så blir allting till välsignelser. Och många av de texter som vi har gått igenom i Matteus evangeliet tidigare, inte minst liknelserna men även andra berättelser, synnerhet kanske bergspredikan, går ju egentligen bara att tillägna sig ljuset ifrån den uppstående. Så det här med tron är viktig. Det finns de som hävdar emellertid, och kanske med rätta, att vi kan inte bara hävda en uppenbarelsekunskap. Därför att även de som inte har tron och de som inte har fått det här förklarande ljuset som jag gör mig till tolk för, de måste ju också kunna läsa Bibeln och de måste ju också kunna begripa vad som står, åtminstone i en viss utsträckning. Ja, det måste man kunna göra. Vi tror ju att ljuset från den uppståndne förklarar och lyfter fram, men på ett bokstavligt sätt, alltså att det blir ännu mer verkligt så att säga än det skulle ha varit om vi inte hade haft uppståndelsens ljus. Paulus tar upp det här i andra Korintherbrevets tredje kapitel, jag tror att det är andra Korintherbrevets tredje kapitel, där han talar om bokstaven och anden. Han säger ett ord där, skriver en vers där som är ofta missförstådd. Han säger att bokstaven dödar men anden gör levande. Och missförståndet ligger ofta, det kommer ofta upp på det sättet att många bibelläsare tänker sig att ja, bokstaven den dödar men anden gör levande. Och så säger man det på ett sådant sätt så att man spelar ut de två emot varandra. Och så lägger man en betoning på anden och uppenbarelsen och tron på ett sådant sätt så att bokstaven får mindre betydelse. Men så var det inte alls tänkt enligt Paulus. Utan han tänkte så här att bokstaven utan ande, den dödar. Men med ande så är den levande och verksam. Så han säger att bokstaven, den är rätt och riktig. Men när anden kommer in i den så blir den ännu rättare och riktigare. Bokstaven och anden hör alltså ihop. Ordet och anden. Och man kan inte dela på de två. Därför att då får inte bokstaven, då får inte texterna det liv. Och den blir inte verkliga på det sättet som de är tänkta. Det blir inte ett gudomligt tilltal till oss. Det blir bara en text med trycksvärta på vitt papper. Så det där med tron är viktigt. Och det är då alltså en tro på Jesu Kristi lidande, död och uppståndelse, för att sammanfatta det så. Man märker som sagt att Paulusbreven och de andra breven är fyllda med just den tron. Tron på att det Jesus gjorde när han gav sitt liv och när han uppstod från de döda, det var genombrottet för det vi kallar för evangelium. Finns inte det så finns inte det andra. Enkelt uttryckt. Om du tittar på en sån vers som Romarbrevet 4, som räknas som kanske det tidigaste sammanfattningen av evangeliets budskap, så ska du se hur Paulus uttrycker det där. Romarbrevets fjärde kapitel, och det är den sista versen i Romarbrevet 4, som alltså räknas som det äldsta trosbekännelsen, skulle man kunna säga, i den kristna kyrkan. Och så ser ni där hur Paulus sammanfattar i en enda mening. Ja, det är ju mindre än en mening, det är ju bara en halv mening. Vi hoppar ju rätt in i meningen där i vers 25, där han säger om Jesus att han utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Där har du hela evangeliet i en halv mening. Och det här själva sammanfattningen av budskapet, han dog för våra synders skull, uppstod för vår rättfärdiggörelses skull, det kallas med en teknisk term på grekiska för kerygma. Kerygma betyder budskap. Men det är inte budskap i en allmän mening, utan i rätt så speciell mening. Därför det var nämligen så i romarriket att när den romerska armén var ute och förde krig, och de vann ju ofta sina krig, så sprang en härold tillbaka till Rom för att meddela segern. Och den här härolden, han hade ett budskap som kallas för kerygma. Han var en härold som han förkunnade, som heter på grekiska kerysso. Han kerysso, ett kerygma. Han kom alltså med ett proklamation, kan man säga, till staden. Så hela staden som väntade otåligt på att få höra rapporter från fronten kunde se den här härolden komma springande, och han ropar bara ut, kort förmodiga, för det var inga långa utläggningar där, utan han ropar bara ut hur det har gått. Det är kerygma. Det är det ordet som Paulus tar upp och använder om själva budskapet. Och därför så är det kristna budskapet, själva kerygmat, spjutspetsen på det kristna budskapet. Det är alltså en bekännelse, och det är ett tilltal. Det är ett rop till de som lyssnar. Och det är översatt på svenska med ordet förkunnelse. Och det är inte samma, förkunnelse är alltså egentligen djupa sett inte samma sak som predikan, som inte är samma sak som undervisning. Utan själva förkunnandet, det är proklamationen utav vad Jesus Kristus har gjort. Och där är den här Romarbrevet 4:25, så har vi själva budskapet. Och då ser ni att den halva versen där, det är ju en beskrivning utav Matteus 26, 27 och 28. Det är det vi ska studera nu, hur det här går till och vad det är för något som händer. Det här budskapet är ju det som finns med också i den första, ja, det här är ju den första kristna trosbekännelsen, men det här kerygmat, det är inte bara en proklamation, utan det är också som sagt en bekännelse som avges varje gång någon blir döpt. Då växte den här bekännelsen fram, så att man frågar, om jag uttrycker det slarvigt, så i samband med ett dop på den här tiden. Den här tiden är alltså tiden innan Nya testamentet ens var skrivet. Så frågar man sannolikt, tror du att Gud har blivit människa genom Jesus Kristus? Är Jesus Kristus, född av jungfru Maria, Guds Messias, Guds Kristus som har kommit till oss? Var det han som uppträdde i Jesus från Nasaret? Var hans död en död som han gjorde frivilligt och för vår skull? Har han uppstått, det vill säga har han herraväldet så att han kan regera ibland oss idag? Ja, och så blir man döpt. Så den trosbekännelsen växer fram, och den finns ju nedtecknad. Den äldsta trosbekännelsen, ja, förutom de här kortvarianterna, det finns flera sådana i Nya testamentet. Men som vi har nedtecknad, som vi använder, den kallas för den apostoliska trosbekännelsen. Den går tillbaka på apostlarna. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror på Jesus Kristus, hans enfödde son, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden ifrån de döda, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Så det här är ju inga läror som har kommit till på medeltiden eller 1700-talet och sånt. Det här finns i själva det kristna fröet ifrån början, och alltihopa ligger i det som vi läser nu egentligen. Matteus 26, 27, 28 förstås. Men även det som vi har läst om tidigare i Matteus evangeliet. Sen är det dessutom så här att det finns två saker. Och det här tror jag är viktigt också för vår tids församlingar. Två saker är två sidor, kan man säga, av det vi talar om nu. Det ena är berättelsen. Den stora berättelsen. Jag har suttit med konfirmander nu precis innan jag kom ner hit. Vi satt en timme tillsammans. Och jag berättar för dem. Jag berättar för dem vad Gud har gjort. Och de frågar mig, kan man verkligen tro på det? Eller varför gjorde han si och varför gjorde han så? Så håller vi på i 60 minuter. Berättelsen ska förmedlas till dem. De vet ju inte om man inte berättar för dem. Och det är en av de stora bakslagen, får man väl säga, för vår kristenhet, att berättelsen inte lever längre i den yngre generationen. Därför söndagsskolan är borta, och det är borta från skolundervisningen och så vidare, va? Och hemma verkar inte som de får berättelsen heller, för de kan ju ingenting när de kommer. Så de behöver höra berättelsen, och vilka ska berätta den om inte vi? Det finns ju inga andra än vi som sitter här som berättar det här. Vi måste berätta det vidare. Det är också fascinerande med berättelsen. Jag använder medvetet ord berättelsen, för att det jag talar om är ju inte undervisning eller, ni vet, sådär gammaldags predikan för de här konfirmanderna eller för andra vi träffar. Utan det är ju berättar. Vi berättar. Vi berättar vad vi själva har förstått utav det vi har läst. Det är fascinerande att se hur de lyssnar. För när de berättar så inser de att ja, han tror ju på det här. Han berättar ju vad som står här. Dels därför att det står här och därför att han tror på det. Det är inte så att han vill pådyvla oss någonting. Han berättar, så får de själva lyssna och ta ställning eller ställa frågor. Men det andra som behövs lika mycket som berättelsen, det är, för att använda ett tekniskt ord också på det, det är riten. Det vill säga att man lever det här som vi talar om. Och att man gestaltar berättelsen i handling. Så att man inte bara får det med ord, utan att man också får det i handling. Och det är så som den kristna liturgin och inte minst högmässan har vuxit fram. Det som händer i högmässan med knäfall eller med korstecknande, eller att vi bär fram bröd och vin, eller att vi har vissa formler, om jag får uttrycka lite slarvigt, som vi använder oss av, det ingår i riten. Vi gestaltar berättelsen. Men det hänger ju ihop, de här två sakerna. Så att när konfirmanderna sitter i högmässan så begriper de ingenting, för de kan inte berättelsen. Men å andra sidan, riten talar sitt språk också. Så de ser ju vad som händer. Så att när man sen berättar, Då inser jag, det var därför ni gjorde se, eller det var därför du gjorde så. De här två sakerna hänger ihop. Och det här var bara en inledande association till det där med att trosbekännelsen har vuxit till sig. Och den tar gestalt också i en utvidgad berättelse, eller det finns en berättelse bakom. Och den tar gestalt också i den kristna gudstjänsten. Och då vill jag bara påminna om, hur var det för de första kristna? De första kristna, heter i apostlärningarna, de samlades dagligen i templet och i hemmen bröt de brödet. Och vi är ju rätt så säkra på att detta med brödsbrytelsen och att de bröt brödet i hemmet är ju förstadiet, eller jag ska uttrycka det, till den nattvardsliturgi som sen växte fram. Det här gjorde man ju varje dag i hemmet i anslutning till den gemensamma måltiden. Och naturligtvis, även om vi inte har belägg för eller att jag kan visa någon bibelvers, så har de ju gett berättelsen i samband med att man utförde riten, alltså brödsbrytelsen. Hur skulle deras tonåringar och barn eller deras grannar som inte trodde på Jesus kunna förstå någonting om man inte också gav berättelsen i samband med till exempel brödsbrytelsen? Jag kan höra ekot ifrån de första kristna hemmen i Jerusalem. När de sitter där vid måltiden, vanlig kvällsmåltid. Och de kanske är 15-20 stycken samlade. Hur husfadern tar brödet och lyfter och tackar Gud. Och bryter det och säger så här. Brödet som vi bryter, det är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fastän många en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Brödet som bryts, det är Kristi kropp som bryts på Golgata kors. Och han bryts i små delar för att han ska räcka till oss alla. Och vi får del av denna verklighet, andliga verklighet i måltiden. Och så levde berättelsen och riten vidare från generation till generation. Precis på samma sätt som man gjorde i de judiska hemmen när man firade påsken. Och som man fortfarande firar påsken. Ett judiskt hem idag firar ju påskmåltiden på samma sätt som man gjorde på Jesu tid. Som man gjorde på Davids tid, 1000 år innan Jesus. Det är ju en av hemligheterna till att det judiska folket har överlevt. Och till att man har hållit samman. Man har förenats i berättelsen och i riten. Så därför så önskar jag att med den här långa inledningen att vi inte bara tänker på undervisningen som så att säga, någon sorts dogmatiskt paket som vi ska tro på eller inte tro på. Det kan det kanske vara om man tittar på det på ett kärnfullt sätt, men det är framförallt en ganska vidlyftig berättelse. Där också vår situation kan plockas in i berättelsen. Eller där berättelsen får direkt inflytande i din vardag. Det vävs samman till en stora berättelse. Din livsberättelse, din levnadsberättelse vävs in i den här stora väven som är Jesu Kristi levnadsberättelse. Här finns också en del av kraften i Jesu liv och levande. Att vi identifierar oss med honom. Och att hans liv återupplevs, går igen på något sätt i våra liv. Den identifikationen är viktig. Och man ibland kan höra kristna människor som säger att nej, men jag tror inte på hans död och uppståndelse. Eller jag tror si och jag tror så. Så blir det ju helt obegripligt. I alla fall för mig. Då liknar det inte kristen tro längre. För det som jag har talat om nu är ju, det är ju själva essensen i evangeliet. Så ytterligare en sak då som har att göra med hans död och uppståndelse. Jag har redan sagt att det tog stor plats i Paulusbreven. Jag har sagt att det är kärnan i den kristna trosbekännelsen. Jag har sagt att det är kärnan i den kristna gudstjänsten i riten. Och för det fjärde, det är också förklaringen till varför det tar så stort utrymme i evangelierna den här sista veckan. Jesus, han undervisade och han verkade i 3,5 år, tror man. Men om du tar Markus evangeliet som innehåller bara 16 kapitel. Så är en tredjedel av Markus evangeliet, det är ganska mycket, en tredjedel, handlar bara om den sista veckan. Hans lidande, död och uppståndelse. Det är ju oproportionerligt. Och förklaringen till att det är oproportionerligt är naturligtvis därför att det är här, det som vi nu ska gå in på, det där själva kärnan, själva vetekornet brister. Det där kroppen brister. Och det är utifrån detta kärrygma som det sen börjar växa. Så därför är det det viktigaste vi har framför oss. Och då så kan vi ju se här då, eller vi kan kanske säga det här också innan vi tittar på texten, att det här fullbordandet på Golgata kors och uppståndelsen, det har egentligen funnits med redan från början, om ni kommer ihåg hur det var från början. Det jag har sagt nu borde egentligen inte vara nytt för någon av er, därför att redan i första kapitlet och första versen så läste vi att Matteus skriver: detta är berättelsen om Jesus Kristus. Eller som det kan stå i någon annan översättning, där det inte står Kristus, det står ju Messias, för det är ju samma ord som Kristus, det är Messias. Detta är berättelsen om Jesus Messias. Så det finns uttalat redan ifrån början. Och det vi läser om sen, det är att Matteus lyfter fram det här i och med att han talar om jungfrufödseln. Det är liksom ett tecken. Detta är det tecken som det står om i Jesaja 7 som ni ska se. Den unga kvinnan ska bli havande och föda en son och så vidare. Och vi förstår då också det här med fullkomnandet och hans död och uppståndelse redan när Jesus ligger i krubban. Det är som om korset som ska resas här nu i kapitel 27 är det väl, kastar sin skugga redan över det lilla Jesusbarnet. För på så sätt att Herodes säger om Jesusbarnet att dig ska vi döda. Och då flyr de till Egypten. Så att den här korsets närvaro, dödens närvaro, finns där redan från början. Och sen skulle vi kunna se i kapitel för kapitel genom Matteus evangeliet hur döden kastar sin skugga över Jesus som är Guds son. Ta kapitel 3 till exempel, eller 4 är det ju, där Jesus frestas utav djävulen. Då säger djävulen så här till Jesus: om du är Guds son. Alltså han är ju Guds son, men det är på den punkten som han ifrågasätts. Det är där han prövas. Och det är det som han, som Jesus får fortsätta att reflektera sin gudom genom alla berättelserna och genom de gärningar han gör naturligtvis. Om ni tittar i Matteus evangeliet kapitel 27, vers 40. Så ser ni att då är vi i slutet på Matteus evangeliet. Där står det att de säger om honom när han hänger på korset: du som bryter ner templet och bygger upp det på 3 dagar, hjälp dig själv om du är Guds son. Där ifrågasätts Jesu gudomlighet igen. Om man tänker bara ur ett mänskligt perspektiv, så kan ju Jesus ha varit väldigt enrak och tjurskallig genom alla kapitlen och hållit fast vid att han är Guds son. Men här nu när han hänger på Golgata kors och vi räknar minuterna till hans död: är du Guds son, så? Alltså precis samma röst som i början på hans offentliga gärning. Det är det här det handlar om, vänner. Jesus var inte en stor profet bara, eller utövade konungsligt herravälde bara. Han är Gud, kommen i mänsklig gestalt. Och det är också därför som hans verk på Golgata kors har sån betydelse. Om det hade varit vilken människa som helst som hade dött på Golgata kors, så hade det knappast haft någon större betydelse för oss. Utan det som är avgörande för oss, det är ju att det är Gud själv som lider och dör på Golgata kors. Det är ju det som gör att det är så omvälvande. Det står dessutom i Vers 43. Han litar på Gud. Nu får Gud rädda honom om han har honom kär. Han har ju sagt, jag är Guds son. Eller kanske ännu starkare i vers 54. När officeren, som ju inte var ens var en troende, bevakade Jesus, såg jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sa, denne var verkligen Guds son. Nu vet inte jag hur mycket han förstod utav vad han egentligen sa. Men om man tänker sig in i det, att han förstod det, då undrar jag vad som hände inombords på honom. Det är något oerhört alltså. Här ligger hela evangeliets kraft. I att denne Jesus är Guds son som dör för vår skull och uppstår för vår skull, för att också vi ska uppstå i hans efterföljd. Om vi då går tillbaka till inledningen här på 26 kapitlet, så kan man alltså säga att det vi nu har framför oss är helt enkelt alltså hans fullbordande i hans lidande, död och uppståndelse. Det vi har framför oss är nu helt enkelt den stund då Jesus ska träda upp till bevis. Nu ska det visa sig om han är Guds son. Allting ställs på sin spets. Och det står så här i vers, alltså 26 kapitlet, vers 18. Det är alltså Jesus som säger, gå in i staden till den och den och säg, mästaren säger, min stund är nära. Min stund är nära. Det är också ett sådant här sammanfattande begrepp som finns både hos Matteus, Markus och Lukas. Där ligger de orden i Jesu mun. Min stund är nära. Min stund är nära. Det är ju den stunden när han ger upp andan på Golgata kors. Det är den stunden då han fullbordar det som är hans livsuppgift. Hans livsuppgift är att ge sitt liv. Och var därför som man kunde säga när han blev fysiskt attackerad av folkmassorna. För det hände ju vid några tillfällen. Så han vid ett tillfälle som återberättas i Lukas, så vänder han sig mot hotfulla folkhopen och så går han rakt igenom. Och det han säger är att min stund är ännu inte kommen. Ni har ingen makt över mig, för min stund är inte kommen. Men nu går vi in i kapitel 26, 28, där som Jesus säger, hans stund är kommen. Och då är han utlämnad. Och då är han utlämnad i hedningarnas händer. För att de ska göra vad de vill. Vad syndarna ska få göra vad de vill med honom. Det finns ett liknande uttryck hos Johannes, evangelisten Johannes. Han säger, det är fullbordat. Det är också samma uttryck, sammanfattande ord så att säga, på den stunden när Jesus ger upp andan. Det är fullbordat. Stunden är fullbordad. Så då ska vi ge oss på texten. 26 kapitlet, vi läser där vers 1. När Jesus hade avslutat hela detta tal sa han till sina lärjungar. Nu har jag gjort en anteckning här som inte riktigt stämmer med det jag läste. Jag undrar om det kan stå olika översättningar. Och om det i sådana fall skulle stå i någon översättning när Jesus hade undervisat färdigt. Därför är det precis det som har hänt här nu. Nu har Jesus avslutat hela detta tal. Alltså han har ju avslutat naturligtvis det eskatologiska talet. Och alla fem talen slutar ju på det här sättet. Men i det här uttalandet här, att han har avslutat hela detta tal, ligger också någonting om att han har avslutat hela sin undervisning. Och hör nu, ni som gärna vill lära er mer och ha mer undervisning och som vill lära känna evangeliet mera. Alltså vi har kommit till den stunden, ni har fått all undervisning, för all undervisning är given här nu i Matteus 1 till och med 25. Ni har alltihopa där. Det finns ingenting utöver det som står här. Han har undervisat färdigt. Och det kan också vara bra att tänka på när man kommer dit hen att man ska börja läsa breven eller när ni ska lyssna på predikningar och sånt. Va? Det finns inget att lägga till. Det finns utläggningar av det som vi har gått igenom. Många utläggningar. Oändligt många utläggningar. Oändligt mycket tid kan spenderas i Matteus evangeliet. Men ingenting nytt egentligen. Det där uttrycket när Jesus hade avslutat detta tal, det påminner om ett uttryck som finns i femte Mosebok 32. Femte Mosebok 32 som innehåller Moses avskedssång eller avskedstal. Och när du kommer till vers 45 så står de orden. När Moses hade talat alla dessa ord. Och så vidare. Och sen går det över i vers 48 till Mose död. Jesus är den sista Moses. Jesus är den sista Moses, den som fullbordar allt det som Moses har påbörjat. Moses hade sagt i, och det står väl i femte Moseboks 18 kapitel och 15 vers. Jag tror jag ska visa på den också. Femte Mosebok 18. Vers 15. Herren din Gud ska låta uppstå åt dig en profet bland ditt folk. Av dina bröder, en som är lik mig. Honom ska ni lyssna till. Det skulle komma en profet som var lik Moses. Det här hade man ju väntat på i det judiska folket. Moses var ju den som förlossade Israels barn ut ur Egypten. Han var ju frälsaren av det judiska folket. Han var ju den första som vägledde folket. Och så hade man hört det av honom. Att det ska komma en dag när det kommer en som är lik mig. En andre Moses. Eller som jag sa, den sista Moses. Och den här profeten hade man väntat på. Och när Jesus uppträdde så hade man sagt. Kanske han är den profeten. I de här uttrycken som finns efter varje tal i Matteus. När Jesus hade avslutat detta tal. Så är det ett eko av den här Moses. Jesus är den här profeten. Och han fullbordar all undervisning. Han fullkomnar all undervisning. Han sätter pricken över iet när han ger sitt liv på Golgata kors. Lider, dör och uppstår. Och hans blod beseglar hela det här förbundet som Gud har ingått med sitt folk. När Jesus hade avslutat hela detta tal. Då säger han till sina lärjungar. Och nu kommer ju detta med påsken. Ni vet att det om 2 dagar är det påsk. Det var ju så det började också en gång i tiden. När Israels barn var i Egypten. Och så skulle de kallas ut där. Och de hade fått klart för sig att i gryningen skulle de ge sig iväg. Och det som skulle hända nu den sista natten, den sista kvällen. Medan de var i Egypten. Det var att de skulle slakta påskalammet. Ta ut av blodet, stryka det på dörrposterna så att mordängen inte skulle kunna gå in där. Därför att när mordängen ser blodet så skyggar han och vet att det är under Guds beskydd. Och han går förbi. Och påsk eller pesach betyder ju gå förbi. Nu sker det här. När Jesus har avslutat allt tal. Då är det 2 dagar till påsk. När han som det sista påskalammet ska utgjuta sitt blod. Det blod som du och jag tar utav och stryker på vårt hjärtas dörrposter så att den onde inte ska gå in i våra hjärtan och regera utan tvingas gå förbi. Därför vi håller fast vid vår bekännelse att Jesus är vår Herre och vår frälsare. Ni vet, säger Jesus i vers 2, att om 2 dagar är det påsk. Då ska människosonen bli utlämnad. Som det sista påskalammet. Till att korsfästas. Det här är ju inga nya planer. Det är ju inte någonting som Jesus griper ur luften. Det här har ju hängt över honom hela tiden. Han har ju till och med förutsagt den här stunden, sin stund, väldigt konkret vid tre tillfällen. I kapitel 16, vers 21. Det var ju då när de hade varit uppe vid Caesarea Filippi. Och han hade frågat dem, vem säger folket att jag är? Ja, en del säger att du är profeten. Om de visste hur rätt de hade. Han är inte bara profeten, han är mer än profeten. En del säger att du är den siste Moses. Att du kommit för att fullborda förbundet. Vem säger ni att jag är? Du är Messias, Guds son. Från den stunden började Jesus tala om för dem att han måste lida och dö och uppstå. Från den stunden så skulle lärjungarna kunna dra den slutsatsen som Judas Iskariot fortfarande levde i. Nämligen att denne Jesus, som är Guds Messias, ska bryta ockupationsmaktens ok över deras liv. Att han ska befria dem från den romerska makten och upprätta sitt rike. Men för att den tanken inte ens ska slå rot ibland de första lärjungarna när de bekänner för första gången att Jesus är Messias, så säger Jesus, jag ska använda min makt till att ge mitt liv, till att dö, försona världen med Fadern och sen uppstå från de döda. Av det begrep de ingenting. Precis tvärt emot. Så använder man inte makten i den här världen. Men Jesus använde sin makt på det sättet. Och det var hans livsuppgift. Och sen så förutsägs det en andra gång i 17:22 och följande. Och en tredje gång i kapitel 20, vers 18 och följande. Nu är vi, precis som det står här i Matteus 26, vers 18, där när hans stund är inne. Det här är första gången i Matteus evangeliet i vers 2 alltså, som ordet påsk finns. Det har vi inte stött på tidigare i Matteus evangeliet. Även om de naturligtvis hade firat påsk tidigare, det måste de ju ha gjort. Men Matteus har reserverat det för den sista påsken, den påsk då allting skulle fullbordas. Om två dagar är det påsk. Påskalammet, det skulle slaktas den 14 Nisan. De har ju andra namn i det judiska året på månaderna. En av månaderna heter Nisan. Och att det skulle vara just den 14 Nisan, ja, det kan man läsa. Om du slår upp i andra Moseboks 14 kapitel. Det vill säga 12. Andra Moseboks 12 kapitel. Där har vi ju sista natten, påsken. Här är själva ursprungsberättelsen. Om vi nu hade haft tid, men vi har inte hur mycket tid som helst. Men om vi hade haft tid hade vi kunnat gå igenom andra Moseboks 12 kapitel. Och så hade vi hittat den ena detaljen efter den andra som syftar på Jesu död och uppståndelse och som syftar på nattvardsfirandet. Men i vers 6, alltså andra Mosebok 12:6, så står det: ni ska förvara det, alltså det här lammet som varje hushåll ska ha då, till den 14 dagen i denna månad, alltså den månaden Nisan. Då ska hela Israels församlade menighet slakta det i skymningen. Och sen står det här hur det ska gå till. Och det står i slutet här på i vers 42. En vakandes natt var detta för Herren, då han förde dem ut ur Egyptens land. Just denna Herrens natt skall alla Israels barn vaka släkte efter släkte. Och så har det varit. Och det här går igen, menar jag, också i det kristna nattvardsfirandet och i det kristna sättet att fira påsk. Det som skedde vid påskfirandet, det judiska påskfirandet, och som också skedde när Jesus slaktades och när han gav sitt liv, när han fullbordade påsken och vi fick en andra påsk, så att säga, en ny sorts påsk. Det innehåller i sig tre perspektiv, skulle man kunna säga. Tre tidsperspektiv. Därför att för det första så skulle man fira den här måltiden på ett sånt sätt så att man mindes vad som hade hänt den där natten. Och allting som dukades upp där på påskmåltiden med de olika rätterna, bittra örter och drycker och så vidare, skulle ju symboliskt berätta sitt språk ifrån vad som hade hänt den där natten. Och där skulle finnas det osyrade brödet till exempel. Jag ska strax nämna något mer om det. Så att det var ett perspektiv bakåt. Och det var ju inte bara symboliskt att man hade gjort så vid första tillfället när man firade påsk, utan det var ju naturligtvis framförallt vad Herren hade gjort den där natten. Hur Herren hade låtit mordängen gå förbi. Hur Herren hade rest upp Moses. Hur Herren hade låtit Moses konfrontera fara och lyckats befria hela folket ut i Egypten. Hur de hade gått genom Röda havet. Hur de hade vandrat genom öknen och så vidare. Allt det där skulle minnas. Vi hörde också i det kristna nattvardsfirandet: gör detta till min åminnelse. Duka upp nattvardsbordet. Be bönerna. Dela ut brödet och vinet. Gör det till min åminnelse. Kom ihåg vem jag är. Kom ihåg vad jag sa. Kom ihåg vad jag gör eller gjorde. Kom ihåg vad jag har förmedlat till er, alltså på olika sätt. Perspektivet finns vid varje nattvardsfirande. Men det var också ett annat perspektiv, nämligen nuet. Varje måltid är ju ett ögonblick, det är en nuhändelse. Därför är ju varje nattvardsfirande, likväl som varje påskfirande, är ju en ny händelse. Det är inte en repetition utav det gamla. Utan det är någonting som sker just när vi utför riten. Det är just då det händer. När vi hör orden och när orden sägs: detta är min kropp. Då är det hans kropp. Det händer i nuet. Det är inte bara någonting som vi intellektuellt har tänkt ha hänt en gång tidigare. Och som vi sen ska upprepa så att vi inte glömmer bort det. Nej, det är en verksamhet som sker. Nu har inte vi gått så långt som man gör i den romersk-katolska kyrkan, där man menar att nattvardselementen, alltså brödet och vinet, förvandlas till Kristi kropp och blod i den meningen att det skulle upphöra att vara bröd och vin. Ni känner kanske till någonting utav det. Så tänker inte vi riktigt, men tankarna finns ändå. Vi tänker ju inte att varje nattvardsfirande är ett upprepande utav Kristi offer, för Kristus har offrats en gång för alla. Utan vi uttrycker istället som så att det som har hänt en gång för alla reaktualiseras, säger man numera. Det aktualiseras, det förverkligas. Vid varje nattvardstillfälle. Vid varje nattvardstillfälle så är det som om Jesus ger sitt liv på Golgata kors och uppstår. Inte på nytt, men det som hände då kommer till oss och aktualiseras, förverkligas vid nattvardsfirandet. Därför så är det en helig stund, en sakramental handling. Och det är klart, börjar man upptäcka de dimensionerna så blir det något oerhört stort som sker i nattvardsfirandet. Och så tänker man sig vid den judiska påskmåltiden. Därför så säger de så här i den judiska påskmåltiden att till sina barn och så att det är inte bara en åminnelse, utan man identifierar sig så mycket med det som hände den där natten i Egypten så att man blir delaktig av det. Det som hände den natten, det gäller oss, säger man. Vi upplever samma sak. Vi är ett folk. Det som hände med den delen, det som hände med hela folket då, det hände med hela folket nu. Vi är identifierade, inlämnade i den där natten. Och den aktualiseras vid varje judiskt påskfirande. Så finns det ett perspektiv till. Och den som är logisk kan räkna ut vad det är. Om det förra var att vi såg bakåt och det andra var nuet, så är det tredje att vi ser framåt. För se, det gjorde det judiska folket. När de firade påskmåltiden, inte bara den första gången, så såg man framåt emot det Gud hade sagt till Abraham, det utlovade landet som flyter av mjölk och honung. Och varje påskmåltid ser man fram emot det utlovade landet som flyter av mjölk och honung. Och varje år så säger man, nästa år Jerusalem. Och då tänker man lika mycket på, inte bara på framtiden i historisk mening, utan också i eskatologisk mening. Så är det med oss också. Och vi tackar Gud när vi firar nattvarden och vi säger, Herre, hjälp oss eller lär oss att så fira Jesu åminnelse att vi en dag blir delaktiga av den stora nattvarden i himmelen. Och så finns alla de tre perspektiven. Och det är därför också som hela det stora perspektivet, hela den väldiga berättelsen blir närvarande i brödet och i vinet som delas och som alla får del utav. Nu så står det här i, får gå tillbaka här nu, jag svävar ut här lite grann märker jag. Men jag, för mig är det här stort. Det står så här då att Jesus säger i den andra versen. Ni vet att det om två dagar är påsk, då ska människosonen bli utlämnad till att korsfästas. Jesus ger intrycket av att ha full kontroll över det som nu ska ske. Om två dagar ska det ske. Och under två dagar ska ni få vara med om hur jag bit för bit, steg för steg, tas in i det här fullbordandet där han ger upp andan. Jag gjorde en liten översikt här över de kapitel som vi har framför oss. Kapitel 26, vers 1 till och med 16. Jesu lidande förbereds. Och i det så finns det underrubriker som vi håller på med nu. Planer på att döda Jesus. Kvinnan med balsamflaskan. Judas Iskariot, förrädaren, kommer här lite längre ner. Det är steg för steg i utlämnandet. Varje sån här händelse som Matteus berättar är ett större utlämnande. Steg för steg. Så glider han ur händerna på apostlarna och mot hedningarna. 26:17-29 är han i nattvardssalen. Påskmåltiden förbereds. Jesus pekar ut förrädaren, den sista måltiden. 26:30-56 på Oljeberget. Jesus förutsäger Petrus förnekelse. Petrus förnekelse, Jesus i Getsemane, Jesus fängslas. Steg för steg försvinner han ifrån dem. För att till sist bli alldeles ensam. 26:57-27:10 inför Kajafas. Står han inför översteprästen. Förhöret inför stora rådet. Petrus förnekelse kommer. Rådet tar beslut. Judas Iskariot tar sitt liv. 27:11-31, då står han inför hela världens härskare, alltså Pontius Pilatus. Då han utlämnar ytterligare ett steg. Nu står han ensam inför hela världen. Barabbas friges. Jesus fängslas. Hånas utav soldaterna. Korsfäst. 27:32-56, Jesus korsfäst. Jesus dör. Och händelserna i samband med att han ger upp andan. 27:57-28:15. Den tomma graven. Jesus läggs i graven. Han är död. Ligger i en klippgrav. Han är ingenting. Det är, mer utlämnad än så kan man inte bli. Gravvakten. Uppståndelsen. Och när vi ser det här utlämnandet så är det som om Jesus i var en av de här händelserna är i full kontroll och låter det här ske. För han vet att hans stund är kommen. Ni ser där, ja, vers 18 har jag ju redan återgivit många gånger. Jesus säger, min stund är nära. Men det stod också någon vers längre fram här. Vers 42. När han är i Getsemane. Då gick han bort för andra gången och bad, min fader, om denna kalk inte kan tas ifrån mig utan jag måste dricka den, så ske din vilja. Ske din vilja. Och sen är det en sak till som jag skulle vilja ha med innan vi lämnar den där andra versen. Och det är det att jag tror att apostlarna också börjar förstå det här. Också börjar förstå att Jesus glider om ur händerna. Att Jesus faktiskt bejakar sitt eget lidande och sin egen död. Och de måste ha varit oerhört frustrerade över det här eftersom de inte hade tänkt sig det. Om det nu är så att det stod klart för dem, så är det så att en utav dem, Judas Iskariot, han förstod det här, men han kunde inte bejaka det. De andra lät det på något sätt ske. Hur de kände det, hur de tänkte, så ska jag låta vara osagt. Men de hade förstått det som Jesus hade sagt gång efter annan. Att människosonen måste bli utlämnad. Nu ser de det hända. Nu är det inte bara ord, utan nu går det över i handling. De ser det, de förstår det. Sannolikt också Judas Iskariot. Men han kan inte acceptera det. Han kan inte bejaka det. Vi kommer in här på Judas Iskariot, men kanske kunde säga redan nu då, som avslutning, att alltså, varför gör Judas Iskariot det här? Det finns några olika tänkbara skäl, och inget utav dem är väl något uttömmande svar, för vi vet ju inte varför han gjorde som han gjorde. Men en förklaring till det skulle kunna vara att Iskariot, att det skulle vara Iskariot, Iskarios betyder ju zelot på arameiska. Att han tillhörde den politiska falangen som kallas för zeloterna. Och som ingick i den här gerillarörelsen mot den romerska makten. Och att han levde helt enkelt med den här tron. Att Jesus är den härföraren, den gudomlige messias. Som ska vinna över romarna i ett slutkrig. Plötsligt så inser han att det kommer inte att bli så. Han tror inte längre på Jesus som denne messias. Han förlorar hoppet. Han kan inte omvända sig. Han kan inte tro. Och i sin besvikelse förråder han Jesus. Amen. Herre, tack för allt det som du gör för oss. Hjälp oss att inte bara se och förstå vem du gör, vem du är och vad du gör, utan också tro och bejaka det du gör. Herre, vi vill förtrösta på allt det som du har gjort. Tro att det har betydelse för oss. Herre, styrk oss i tron. Och hjälp oss att leva in i den stora berättelsen på ett sådant sätt att vi blir delaktiga i den. Amen.
Du har lyssnat till Bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Matteus evangeliet. Det var del 69 du fick höra. Vill du höra det i Värnamo kyrka, så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Härefter så kommer sändning ifrån Missionskyrkan, Radio MF, och du får lyssna till deras söndagsgudstjänst. Jag är Ulf Gustafsson, tackar för att du har lyssnat. Jag önskar dig en riktigt skön och välsignad vecka som kommer. Och det här var en sändning från Värnamo församlings närradio.